Podplay.
Gör den igen.
Nej, jag kan inte sätta den. Jag
Men vi rullade den. Ju inte, du satte den ju nyss.
Ja, för jag tog den jättelångsamt, ton för ton.
Ja, men ta den långsamt då.
Hell no. Nej, det går
nu
inte.
Nu blir man nervös,
det går
alltså.
Inte. Ja.
Jag vet, jag kan inte heller. Hell no.
Oh, men alltså, du satte krokben för dig själv.
Då. Hell no.
Du kan ju absolut ta den.
Ja, men
hell
ibland.
No.
Ja, exakt, precis. Så, jättebra. Dabba kan bara klippa in den överallt i hela avsnittet.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Det är så himla typiskt när man ska sjunga någonting. Jag kan liksom inte waila on demand.
On demand.
Jag kan göra det om jag får feeling, men...
Ja, men det är ju alltid så att man står hemma. Alltså, jag har hittat en fantastisk kvinna på YouTube som... Hon brandar sig själv som the number one vocal coach. Online vocal coach. Hon heter typ Cheryl Porter, kanske?
Ja, det vet jag om det. Ja, det vet jag om det.
Och hon har såna sjuka röstövningar som man liksom absolut inte kan hänga med i om man inte är väldigt duktig på att sjunga. Men jag brukar göra dem ändå för att det är kul att... skratta åt sig själv och sin egen motsats till förträfflighet när det gäller sång. Och då gjorde jag hennes... Hon har en sån 10-minute warm-up som är absolut överkomlig. Och efter den sista övningen avslutar hon med en liten wail. Alltså en liten så här...
Bara en liten inflection.
En liten low-key, eller sånt. Mm. Och att då, efter att jag har gjort den här första gången 10 minuter av att man bara värmer upp rösten, så bara härmade jag henne på impuls och nailade det. Och att jag bara, det här kommer jag aldrig kunna återupprepa någonsin, och framförallt inte framför någon annan. Det här är bara sånt som jag gör hemma i mitt kök när jag är ensam och står och lagar mat.
Ja, och sen försöker man igen och så blir det bara ett sånt här tomt eko av det man... En
man
gång
kunde
hade
varit.
Det man kunde ha varit. Ja, nej, jag kan inte göra sånt. Men Natalie Wise på YouTube, känner du igen henne?
Nej.
Hon gjorde en serie som heter Breaking Down the Riffs.
Jo, japp, jo, jag vet visst.
Där hon går igenom...
Jag tror du har pratat om henne, kanske.
Nej, jag vill lova att Simon Issa har pratat om det, om inte annat. För att han och jag brukar prata om våra favoriter från henne. När vi ses.
Jag tror att du har nämnt henne i podden, men jag tycker absolut inte att du har pratat tillräckligt om henne.
Nej, det går nästan inte att prata tillräckligt om henne. Jag tycker hon är så himla toppen. Mm. Hon är vocal coach, musikalsångerska. Hon är med i ensemblen i The Greatest Showman bland annat. Och sjunger de här... Alltså det är inte bara hon som gör det. Men om man kollar på The Greatest Showman videos behind the scenes, det finns videos men från den här workshopen de gör.
Ja.
Det har vi pratat om för också. För att jag pratar aldrig om nya saker, jag pratar bara om gamla saker som jag pratade om för, gärna om musikaler. Där ser man henne fladdra förbi när de kör This Is Me för och greenlighta projektet.
Wow.
Just saying.
Cool.
Mm-hmm.
Hur mår du idag då, Gustav?
Jag mår alldeles utmärkt idag. Tackar som frågar. Jag är trött. Jag gick upp tidigt. Mm. Och nu är klockan inte tidigt. Eller alltså det är tidigt på kvällen. Men med min nya mat- och sovklocka så är 18-tiden som vi ses jättesent.
Ja, men jag förstår. Du går upp så tidigt nu. Du lever ju ditt nya liv.
Jag lever mitt nya liv som går helt av sig själv. Det är så jävla bisarrt. Jag anstränger mig inte ens. Det bara händer.
Mm.
Ställer inte ens klockan. Jag bara vaknar då. Så att jag har varit vaken ganska länge. Jag vaknade, men 4 idag.
Mm.
4 tycker jag ändå okej. När jag vaknar 3 så blir jag så jävla trött. Alltså då kan jag inte ens bete mig i slutet av dagen.
Men det är ju inte ens morgon, det är ju natt.
Ja, det är natt, absolut. Arla, morgonstund, vegan edition. Alltså jag är ju inte vegan, men det är lite som att jag inte är bonde och ändå skulle vilja ha mig bonde söker fru som bonde. Så jag mår utmärkt, tack. Hur mår du själv?
Jag blir trött bara av tanken att vakna 4. Jag mår bra, jag är tillfreds.
Ja.
Jag har haft en ärendedag. Det är sådana lustiga dagar man har.
Jag älskar ärendedagar.
Ja, när man är frilans och plötsligt har man en ledig dag i schemat, men så har man ganska mycket framför en. Och man vet att nu ska jag göra de här inspelningarna, då kommer jag behöva ha kläder på mig. Och då ska det vara lite uppklätt, så då måste jag knalla runt på presskontor och låna grejer, vilket är en ganska trevlig aktivitet. Samma med att bara så här, sitta och svara på mail som jag har skjutit på. Jag ska förhoppningsvis göra ett samarbete med ett bokförlag, och då håller jag på att läsa en bok som de vill liksom promota vid lanseringen. Den är faktiskt jättebra. Det ska bli jättekul. Så jag har läst idag. Jag har gått på stan idag. Alltså, det är så sjukt att bara, det här är mitt jobb.
This is my life.
Och sen så var jag ute och sprang innan jag gick hit. Och nu bara sitter jag här i någon form av djup, i ett lugn liksom.
Ja.
Jag känner verkligen att jag känner mig lugn och nöjd, och det har varit en jättelyxig, trevlig dag.
Jag har fortfarande ett sånt lugn efter att jag tränade igår, där det var ett sånt där pass som man bara fick liksom pusha mig igenom det. Det var svinkul, jättejobbigt. Mm. Så utmanade saker, men att man ändå lyckades göra det och inte typ kände att man var pissedålig.
Mm.
Och bland annat så gjorde vi en sån här grej, du vet, att vi skulle hoppa hopprep ett visst antal repetitioner, sen skulle man göra lika många repetitioner sit-ups. Och så började man på 50, 40, 30,
alltså,
20, 10.
Är det ett varv då med hopprepet?
Ja, alltså, ja, om man är som jag så var det ett varv. Egentligen så ska det vara ett hopp och två varv. Men jag har inte riktigt fått till det. När det här började dyka upp på de här passen jag går på, så var jag så här, ja, tack så mycket, du behöver inte visa mig hur man gör det, därför att jag är bög, så att jag vet att man hoppar hopprep. Det här var det enda jag gjorde i skolan. Och sen när jag väl skulle försöka, jag bara, oj. Det här känns inte alls som när jag var 10, har jag blivit gammal. Så egentligen ska man göra dubbelvarv.
Jag fattar.
Liksom.
Det kräver ju sin träning. Alltså, man kan ju få till några sådana dubbelvarv, men då kanske man får till 3 i rad och sen snubblar man på hopprepet. Och då vill man ju hellre ha effektiviteten av att kunna fortsätta hoppa.
Ja, men exakt.
Än att behöva stanna hela tiden.
Ja. Men den tröttman och nöjdheten satt faktiskt i hela dagen idag också.
Gud vad skönt! Jag relaterar helt.
Idag när jag vaknade så där supertidigt, klockan 4 på morgonen, och gick upp för att dricka lite kaffe och ha det lite gött. Jag brukar ta typ en timme någonting på morgonen då jag bara sitter och typ stirrar, och så dricker jag lite kaffe och så...
Läser du tidningen?
Nej, jag kollar mina Tradera-notiser. Så ser jag vad är det för ny keramik som har dykt upp i mitt flöde. Och sen så gick jag till jobbet, och på vägen precis utanför mitt kontor så var det som att jag bara, alltså, jag såg soluppgången, jag såg mitt kontor, och jag tänkte, fan i helvete vad jag älskar mitt jobb.
Åh, men vad bra, så ska det kännas.
Ja, fast jag tror ju också att det är så himla ovanligt. Ja. Det kan ju inte vara många som känner så. Och det här är inte för att... Jag känner nästan att folk blir lite provocerade ibland när jag pratar om hur mycket jag tycker om mitt jobb. Mm. Att de blir lite såhär... Och man bara, ja, alltså... Ja, det är väl nice. Jag fattar att det inte är normalläget. Men jag får såna liksom pingar ibland när jag bara förstår hur lyckligt lottad jag är på något sätt.
Ja, jag unnar dig det.
Tack.
Och det är du förtjänt av. Men att jag också tror verkligen att det inte är kanske det vanliga. Och jag tror också att, alltså, jag är ju lite av den... Ibland kan jag bli så trött på hur vi 90-talister och andra liksom ständigt förväntas liksom leva ut någon form av självförverkling? Självförverkligande.
Ja, och jag hoppar över en stavelse.
Ja,
jättebra.
Det är helt okej.
Ja. Skärvor. Ja, mitt forna jag.
Och att jag kan lite tänka att så här, vad mycket skönare det hade varit att vara liksom barn av 60-tals socialismen och att vara så liksom inpräntad i huvudet att allt jag gör jag för kollektivet, och jag går till jobbet och jag drar mitt strå till den stora stacken liksom. Och att det inte handlar så mycket om individualitet. Men å andra sidan, fan vad mycket skönare då att hitta det du vill göra och det du är bra på, och kunna känna när du går till jobbet att fy fan vad jag älskar att gå till mitt jobb, men då på bekostnad av andra människor som absolut inte känner så, som sliter häcken av sig.
Ja, men absolut. Ja, det är otroligt privilegierat att kunna känna sig överhuvudtaget. Sen så tycker jag väl också att har man valt en sån falang, en sån bransch som jag har till exempel, så så tycker jag att det handlar lite om att anstränga sig också på något sätt. Att så här, man kan inte stanna kvar på ett jobb om det inte får en att må bra. Nej. Till exempel. Man kan inte liksom förvänta sig, det är liksom inte att man bara har hittat någonting så, utan ofta så upplever jag att man har letat, man har testat och man har provat olika ställen, och de flesta har ju känts helt fruktansvärda och sen kommer man till ett som funkar bra. Och jag tror mycket sitter i vad man har för relation till jobbet i sig. Det kanske är det som är den stora förändringen. Jag kanske kunde ha varit lika nöjd på ett annat ställe, men att jag känner att mitt mål är på något sätt att må bra i det. Och så länge jag har den tanken med mig så är det lite lättare att förhålla sig till det. Mm. Än att bara tänka att jag ska göra ett bra jobb. Jo, men det gör jag. Mm. Alltså, det...
Men vad är det om du bryter ner det? Om vi kör nu Gustav och Klaras guide till att må bra på jobbet. Vad är det med ditt jobb som får dig att må bra och trivas där?
Det är massa olika förutsättningar. Jag tror att specifikt på min arbetsplats så är det att jag har trevliga människor omkring mig och det är mycket kompetens och det är alla saker som jag kan längta efter, att det är så här lokaler jag gillar. Det finns många sådana saker. Jag tror att det som gör att jag har förmåga att uppskatta det är att jag har flyttat fokuset från jobbet. Vi pratade för några avsnitt om att man måste ha någonting förutom sin prestation på något sätt som man lägger vikt vid, för att annars tappar man bort sig själv. Och jag tror ändå att det har varit lite nyckeln till framgång på något sätt, att när jag började tänka mer på vad jag gjorde på min fritid och hur jag betedde mig där, så var det så mycket lättare att hantera jobbet när inte det var hela min personlighet. Så jag vill säga att det är nog det egentligen. Jag tror att sen har jag liksom, det är nästan som en bonus att jag har så fantastiska förutsättningar, att folk är snälla på mitt jobb. Att det är liksom så här, wow, det är super super nice. Jag tror att det kan vara en smart idé att är det någonting du inte trivs med det du gör nu, testa att fokusera på något annat och se om det lossnar lite. Alltså så här, ditt jobb kanske inte... Jag var tvungen att stå ut med mitt jobb. Nu pratar inte jag om min specifika arbetsplats där, utan jag menar mitt jobb i sig, liksom det jag gör dag för dag. Till att börja med så var jag tvungen att stå ut med att det här är det jag gör varje dag. Jag kan inte ursäkta att jag gör det eller liksom tycka att jag borde göra någonting annat, eller så här, men egentligen så är jag ute efter någonting annat. Utan första steget var på något sätt att säga, men nu är det här jag gör. Så hur gör jag det på ett bra sätt? Och då för mig då var det mycket att flytta på mig. Hitta på någonting annat utanför. Vad skulle du säga? För jag utgår från, du gillar ju ditt jobb. Sen så går det liksom inte riktigt att sätta ditt... Jag är ju ovanlig för att jag har ett vanligt jobb.
Du har ett 9-5 jobb.
Jag har ett 9-5 jobb och är supernöjd med det. Och du, där är jag ovanlig och du är ovanlig.
Mitt jobb är ovanligt.
Ditt jobb är ovanligt.
Ja. Jag tror att det jag gillar och det som jag vill då kanske att andra också ska upptäcka är väl vilka möjligheter som finns, att man faktiskt inte måste ha 9-5 om inte det är det som funkar för dig. Jag tror att jag hela livet fram till att jag började jobba tänkte att jag absolut var en rutinmänniska. Att jag absolut aldrig skulle kunna... Alltså jag minns när min engelska lärare sa att hon hade frilansat som journalist. Alltså jag blev nästan snurrig över hur läskigt jag tyckte att det verkade. Att inte ha en arbetsgivare, att inte ha ett kontor att gå till. Och att jag trodde att jag kommer aldrig driva eget. Jag kan inte förstå människor som gör det. Jag vill bara jobba för någon annan, tjäna min peng, ha ledighet på somrarna och kunna liksom sjukskriva mig när jag är sjuk typ. Alltså det var min dröm. Och sen så har jag ju insett att ju längre jag jobbar, desto tydligare inser jag att det fria livet i att jag inte alltid har, eller snarare, jag har aldrig arbetsdagar som är den andra lik. Mina timmar kan se så skilda ut. Ena dagen kan jag jobba mellan 05 och 20, vad blir det? 21 liksom. Det kan vara en inspelningsdag. Nästa dag kanske jag jobbar mellan 2 och 4. Och att kunna jobba lite när som helst. Att jag kan ta sovmorgon om jag vill. Säg att jag har en ledig dag. Och att då kanske jag har andra grejer som jag behöver jobba med. Att jag kan planera när jag gör mitt jobb. Det som är nackdelen med det är ju verkligen att jobbet flyter ihop med fritiden.
Mm.
Men jag tror inte att jag har så mycket emot det. Eller jag tror snarare att jag kanske är bra på att bestämma när jag då är helt ledig. För jag vet att många andra som har exakt samma jobbupplägg som jag har kan inte sluta jobba när de väl ska vara lediga. Och jag är iväg en vecka, då stänger jag av appar, notiser. Då är det ju så här, hej då världen, ni det är ingen brådska. Vi kan höras nästa vecka.
Skulle du rekommendera folk att ha samma jobb som du?
Ja, det skulle jag.
Som freelancer eller som specifikt, alltså som influencer? Eller
nej, som freelancer.
Vad ska man kalla dig liksom?
Ja, världen behöver inte fler influencers. Vi måste sluta hypa.
Som aktivist.
Ja, men alltså vi behöver fler aktivister. Ja, vill du bli miljöaktivist eller kvinnorättskämpe eller hbtq-aktivist eller vad fan det nu än är. Bli det. Men vi behöver inte fler normativa killar och tjejer som kränger produkter. Jag kräks lite i min egen mun varje gång jag gör det. Så jävla dubbelmoral. Men, nej, men absolut att inte vara rädd för frilanslivet och att många liksom bara kastar sig ut i det utan någon form av trygghet. Ibland vissa frilansar på halvtid och har halvtidstjänst liksom anställd. Alltså, men det finns så många olika sätt man kan pussla ihop det på.
Har du haft svårt med att pussla ihop den någon gång? Alltså för att du är ju generellt en duktig person. Alltså så här, det blir inte så fel.
Nej.
Alltså det är liksom inte, om du blir trött och stressad så händer det liksom inte så mycket på grund av det. Det är liksom inte att du blir supervirrig eller liksom.
Vet du, ibland känner jag mig faktiskt virrig.
Jo, jag förstår att du känner dig virrig, men jag kan ju voucha eftersom vi har jobbat ihop i 3 år.
Ja.
Att nej, så jävla virrigt blir det inte.
Nej,
men har du liksom haft någon period typ tidigare i livet?
Ja.
När du hade lite svårt att få ihop det?
Menar du ekonomiskt eller menar du tidsmässigt?
Nej, jag menar
eller?
Tidsmässigt och typ ekonomiskt har jag förstått att det har gått ganska bra. Men typ så att livspussel, svara på mejl, var duktig frilansare på något sätt.
Ja, men när jag började som frilansare så var jag ju jättedålig på att svara, som mail. Svara på mejl. Gud, varför kan jag inte prata i det?
Och jag kan inte heller, jag hörde min harkling och jag bara, vi tar inte om det där. Skitäckligt.
Nej, men att jag tyckte det var jättesvårt att jag behövde vara en offentlig person och att jag också behövde vara kontakten. Att folk kunde höra
av sig egen kundservice
direkt till mig och precis och säga jag vill jobba med dig, vad vill du ha betalt och har du tid, och att då ska jag personligen också vara den som säger nej till folk och kanske behöver motivera då, och då är det ju ofta så här, bara, nej jag vill inte jobba med ditt projekt för det är värdelöst betalt och jag kan inte riktigt stå för det och det är en tvivelaktig produkt och jag vill inte synas tillsammans med det här, men det svarar man ju för fan inte när de hör av sig och vill att jag ska vara deras ansikte utåt. Så då måste man ljuga ihop någon historia om att säga, jag har inte tid den veckan. Och då föreslår de veckan därpå och då blir man så här. Så att tills jag skaffade en agent som tog den bollen liksom, som blev den som kommunicerade allting. Då tyckte jag att det var jättekrångligt och jättesvårt och svårt att ta betalt. Jag gjorde så mycket gratisjobb.
Ja, det var precis min följdfråga. När blev du bekväm med att ta betalt? Du har frilansat
sedan du var 17. Jag är fortfarande inte bekväm.
Nej, du är inte det.
Nej, eller typ, nu är jag väl bekväm med att ta betalt. Nu vägrar jag absolut göra gratis grejer. Såvida det inte är ett jobb där alla jobbar gratis. Det vill säga för typ välgörenhet.
Charity.
Ja, men man får ju fortfarande förfrågningar där de tycker att man ska komma in en halv dag gratis. Mm. Och då känner jag, men om kameramannen får betalt och producenten får betalt, regissören får betalt, alla andra skådisar som är där varje dag får betalt, varför ska inte jag få betalt? Jag jobbar inte gratis, tyvärr. Nej. Det funkar inte så. Men däremot så vet jag att jag gång på gång lägger mig på en lägre nivå. Alltså jag och min agent nu, som inte är samma agent som jag alltid haft, men mina agenter har genom åren varit väldigt bra på att få mig att förstå mitt egna värde.
Ja.
Och vi, alltså så sent som igår så hade vi en mailkonversation där hon bara, jag tycker inte du ska ta det här jobbet. Det är för lite betalt, det är för dåligt. Och att jag är bara, men det verkar ändå kul, lite grann i alla fall. Och jag är ju ledig den veckan. Och att hon bara, Klara, ta inte det här jobbet. Och att jag kan nästan där lite känna att så här, ska jag vara värd att få ordentligt betalt? De har ju faktiskt lite pengar ändå. Liksom.
Mm.
Så jag vet inte. Där är jag dålig faktiskt. Men då är det bra att ha folk runt den. Och jag tänker att vilken frilansbransch man än ger sig in i, så är det så jävla viktigt att lära känna folk som är i samma värld. Och inte nödvändigtvis de som kommer ge en jobb, utan snarare de som kan hjälpa dig, som kan tala om hur mycket de har fått betalt för vissa gig, men också de som kan ta in dig som kanske vikarie när de får frågan och de bara, oh shit, jag kan inte, men jag vet en som kan. Eller som kanske kan. För jag tror att också att man hamnar i en sits där man lätt känner att man konkurrerar med folk.
Mm.
Att andra blir konkurrenter och då är de fiender. Ja. Nej, nej, nej. Fish are friend, not
food. Jag tycker just när jag finns ju lite i utkanten av något slags, jag skulle ju kunna frilansa om jag skulle vilja det. Och jag har alltid upplevt att det finns en sån himla skillnad mellan att nätverka och nätverka.
Mm.
Att å ena sidan så är det otroligt viktigt att så här, även jag som har ett fast jobb, det ligger i mitt intresse att ha vänner i branschen. Ha folk som man kan be om hjälp och fråga och säga så här, vet du vad, jag, alltså så här, ah, men du, jag har 10 års erfarenhet, jag har ingen aning om hur jag gör det här. Vet du hur jag ska göra det här? Har du något tips liksom? Medan den andra sortens nätverkande är liksom, då tänker jag influencer, alltså så här, du vet när folk är som värmesökande missiler om man går på ett event och man bara ser att de, alltså de bara letar möjligheter.
Mm.
Och det är också ett sätt att leva. Det ska icke spottas på, framgångsrik kan man ju bli.
Jämför du dig mycket med andra i samma bransch?
Ja, det gör jag. Men precis som med allt annat så anstränger jag mig jättemycket för att fokusera otroligt mycket mer på vad jag gör bra istället för vad jag gör dåligt.
Mm.
Sen så kommer det alltid, alltså det hänger ju över en hela tiden att man har imposter syndrome.
Mm.
Så jag har liksom valt att specialisera mig på saker som jag märker att ingen annan tycker är så kul. Och då är det så här, okej, men fine, jag kan lära mig allt om det här. För det är ingen annan som vill göra det här. Och så kan jag liksom bli bra på det. Jag jobbar ju till exempel med storproduktion. Liksom. Att jag jobbar med massa bilder. Alltså att det är stor mängd bilder. Och när jag gick i skolan så var det en sån där grej. Att de tyckte liksom att det var så här, nej gud, det kan man inte göra. Det var så fult. Det ska vara... Alltså du vet, de runka i kors när någon liksom jobbade för Vogue eller någonting.
Fan, vad är det där för jävla bild jag får upp i huvudet?
Nej, men så att det skulle vara så himla, det skulle vara så himla editorial hela tiden.
Mm.
Och då jämförde jag mig som in i helvete, för att hur jag än ansträngde mig så blev det inte lika fint när jag gjorde saker. Det blev inte lika bra. Jag märkte att det fanns alltid någon som var lite, liksom, lite skarpare än jag. Jag gillade inte det. Sen av en händelse så ramlade jag in på att börja jobba då med det här som skulle då vara lite fult enligt min kreddiga skolas liksom, inställning. Och så visade det sig att det var ju the love of my life att jobba på det sättet. Att jag bara, det här är så roligt, jag lär mig så otroligt mycket. Det är så himla allomspännande, jag måste jobba med så många olika människor och så många olika behov, vill jag säga, på en arbetsplats. Att det finns liksom... Man får lära sig jobba med väldigt mycket. Så jag tycker att det har blivit bättre sen jag liksom hittade den lilla flamman.
Mm.
Men det är klart man jämför sig. Det är en av anledningarna att jag till exempel inte är så sugen på att frilansa. För att jag vill inte känna. Jag brinner inte av den känslan. Den känslan får mig att slockna. Jag vill gå och lägga mig om jag börjar snegla för mycket på andra.
Mm.
Min hjärna funkar mycket, mycket bättre med lite intryck. Ja, men lite så här, nu när jag har pausat Instagram till exempel, att jag inte... Jag har liksom tagit bort det för någon månad sedan och jag märker att min hjärna på något sätt, det är liksom som att den har lugnat ner sig. Att den liksom har gått tillbaka till något slags normalläge, för att jag hanterar intryck så himla mycket bättre när det inte är så mycket. Jag tänker att det är någon slags introversion-grej liksom, att jag har så himla mycket lättare att vara kreativ när jag inte får intryck. Och jag har alltid tänkt att det ska vara motsatsen. Mm. Att så här, jag ska titta på andra bilder och jag ska ha referenser och jag ska... Och då slutar det bara bli att det blir liksom total overload för mig, medan om det kommer inifrån så har jag så himla mycket lättare att producera och ha roligt med det och liksom hitta nya sätt att göra saker.
Gud, jag är precis likadan.
Ja, visst,
precis.
Är det så? Ja.
Jag är alltid som mest kreativ sista dagen på en tråkig semester.
Mm, exakt.
Då sitter jag och alltså, det kliar i fingrarna. Jag får liksom, jag har sagt det förut i den här podden, att jag kanske får en bra idé om året som jag inte tar tag i. Men den får jag alltid då.
Ja.
Och planerar upp hela liksom, kommande halvåret hur jag ska förverkliga den här idén. Och sen så gör jag aldrig det, såklart. För att man börjar jobba. Men...
Jag tror att det är därför jag älskar de här tidiga månaderna. Som också, ja, men jag vill en månad in i det någonting. Jag har inte gått jättelång tid, men det har gått tillräckligt lång tid för att känna så här, det verkar funka.
Mm.
En av anledningarna att jag uppskattar det så himla mycket är för att den där timmen mellan typ 4 och 5 på morgonen är så jävla tråkig. Alltså det finns ingen att prata med, det finns inget att göra. Det finns liksom inga, det finns inga krav. Mm. Det är ett inte.
Mm. Men det är någonting fantastiskt med de här morgontimmarna.
Ja.
Alltså det är någonting nästan magiskt över dem. Det är någonting som inte riktigt är som det brukar vara.
Nej, men jag vaknar och bara sprudlar och känner mig superinspirerad och taggad.
Men
och...
vänta, sprudlar klockan 4 på morgonen?
Nej, säg 4:30.
Men ändå, ja. Men hur många timmar sover du på natt?
Ja, men jag sover 8 timmar. Jag går och lägger mig jättetidigt.
Hur tidigt blir det då? 4?
Jag vill gå och lägga mig...
8?
Ja, jag vill gå och lägga mig mellan 8 och 9.
Oj, och du somnar då?
Ja, det tar ett tag. Men ja, så länge jag ligger i sängen då och så får det liksom ta lite mer eller mindre tid. Och sen så kan timmarna diffa lite. Ibland så sover jag liksom lite senare och så går jag upp lite senare.
Wow.
Men jag tycker att det är så himla mycket lättare också att vara produktiv med när jag jobbar på morgonen. För att efter jobbet finns det saker att göra på något sätt. Och om man bara förskjuter den där arbetsdagen på något sätt så att när man är klar på jobbet så är klockan typ 5-6.
Mm.
Så tänker jag att det finns någon slags förväntan på mig att jag ska vilja gå och göra någonting efter jobbet.
Mm.
Och för mig så har det liksom, det har lyft bort de kraven på något sätt. Att, nej, för att jag är så trött. Alltså jag gick upp jättetidigt i morse och nu har jag inget mer att ge. Och det känns som att det är legitimt att få gå och lägga mig tidigt då. Och då också så här, plocka bort de intrycken. Jag träffar typ lika många vänner som vanligt. Eller jag träffar i alla fall alltså samma vänner som jag brukar träffa vissa dagar efter jobbet. Då kanske jag hinner hem emellan och tar en liten powernap eller så. Eller så träffar jag dem på helgen. Så att det känns som att det sociala livet har liksom inte blivit så lidande av det så. Men det har bara fått fördelar.
Mitt moment of the week, Gustav, är förra veckan. Då var jag på inspelning. Jag har ju gjort några avsnitt av någonting som heter Löpkanalen på YouTube.
Roligt.
Tillsammans med Adidas och Intersport. Jätteroligt faktiskt. Super, super kul. Handlar om typ löpning. Who would have known?
Inte jag. Löpning.
Mm. Och då spelade vi in nya avsnitt som ska ut på YouTube nu i höst någon gång. Och en sån avsnittsidé, nu vet inte jag, det kanske inte jag får berätta. Jag gör det ändå. Det skapar en hype, är min motivering ifall de kommer att säga det här fick du inte berätta om, Klara. Nej, men det är att det är som en liten tävling där jag och en gäst springer på löpband och så är det lite frågesport och så handlar det om att svarar man fel får man öka farten, svarar man rätt får motståndaren öka farten och så står man där tills någon inte orkar längre. Och det här tänkte ju jag i mitt huvud när jag förberedde mig för de här dagarna att vi skulle spela in 3 sådana över 2 dagar. Och jag tänkte att men det här kommer ändå, eftersom det kommer gå fortare och fortare, man kommer nog inte orka så himla länge. Det kommer kanske vara en halvtimmes inspelning och det klarar man ju. Det blev inte riktigt så, utan första dagen hade vi en sån utmaning och vi filmade med en fotbollsspelare så att det var, vi hade lite beep-test, vi hade lite så springa med fotboll så att
beep-test, det är
om man ska springa fram och tillbaka mellan konor och så beeper det så beep och sen så ska du liksom, du ska hinna.
Ja, för visst gjorde man det här i skolan?
Ja, jag gjorde aldrig det. Nej. men jag tror många har gjort det och många har väl,
jag känner någon
hemska,
så här
hemska
svag
minnen.
PTSD som börjar blinka där i ryggraden.
Så att det var ju en bra jävla uppvärmning då man hade inför att stå på det här löpandet. Och så det var över 2 dagar. Samtliga 3 löpbandsutmaningar tog över, eller nej, inte riktigt över, men cirka timmen att spela in. Alltså 1 timme på ett löpband som går snabbare och snabbare. Jag kan inte stress this enough. Sista utmaningen, då höjde vi inte bara farten, då höjde vi också lutningen på löpbandet. Så säkert en halvtimme sprang jag i liksom, jag vet inte hur många graders lutning. Och vi mätte aldrig hur långt vi sprang första dagen, men andra dagen sprang jag över en halvmara. Och jag har haft så ont i mina ben sedan dess. Alltså jag har haft så ont i mina fötter och i mina ben. Jag har varit så stel i mina vader och jag har känt mig som en gammal, gammal tant.
Det måste ju ha varit sån stor skillnad från hur du brukar springa.
Ja, liksom. Och springa fort.
Det är en diametral skillnad.
Och få så hög puls. Jag är så ovan vid att springa på det här sättet. Och så blir man också lite så här, nej jag kommer inte ge mig. Jag tänker ju fan inte förlora i min egen jävla YouTube-show här. Så att mitt moment of the week är helt enkelt träningsverken. Jag hade dagen därpå när jag då hade i alla fall 3 mil måste det varit i benen. Och på löpband i lutning. I backe liksom.
Fy fan.
Ja, det var verkligen... just det, och sen sista dagen efter de här 2 inspelningsdagarna så gjorde vi dessutom ett maxtest, ska ju tilläggas. Ett VO2, dels ett laktattest som, där man tar reda på var ens liksom...
mjölksyra eller nej?
Ja, alltså jag kanske ser fel nu, men liksom det handlar väl om att kroppen producerar laktat och det är väl, det har någonting med mjölksyra att göra. Och kroppen kan också ta hand om det här till en viss gräns. Men när du väl går över den gränsen så kommer du successivt få mer och mer mjölksyra. Och de som tränar mycket löpning vet vad tröskel är för någonting. Och genom det här testet hittar man sin tröskel. Det vill säga hur snabbt man kan trycka på men utan att man får för mycket mjölksyra.
Ah.
Så det är dels ett sånt test där man ska trycka på ganska hårt och dels ett VO2 max-test som handlar om maximal syreupptagningsförmåga. Och då ska du basically springa och så ökar de farten på bandet var 30 sekund.
Ah.
Och så ska du springa tills du bokstavligt talat inte klarar av att springa mer. Du sitter fast i en sele som hänger i taket för att du bokstavligt talat faller ihop på ett rullande löpband. Ja, och det här sprang jag då med 3 mil i kroppen och med umma vader. Men det roliga var att jag hade förbättrat mig från sist jag gjorde ett sånt. Så det var kul. Det var jävligt lugnande. Gud. Skönt att se att man har blivit bättre. Nej, men så mitt moment of the week är ju den här jävla träningsverken. Fy fan.
Berättade jag om när jag gjorde det där monsterpasset för några veckor sedan som gjorde att jag fick... sån extrem träningsverk i magen så att jag kunde inte gå upprätt.
Jag tror det.
Ja, jag har ju berättat det i alla fall för dig. Ja. Och om jag inte har sagt det i podden så gjorde jag i alla fall ett riktigt jävla fruktansvärt pass där man skulle göra alltså hänga i en stång, lyfta knäna till armbågarna.
Fy fan.
80 gånger. Varje gång man breakade skulle man göra något annat fruktansvärt.
Breaka, är du tar en paus?
Ja, varje gång man såhär, jag klarar inte av något mer, då skulle man ner och så skulle man göra en annan övning i typ 15
repetitioner. CrossFit är det värsta jag någonsin hört talas om.
Så jag gick liksom som en gubbe dagen efter. Jag var såhär, jag vet inte om jag har förstört någonting. Det kan vara så att nu har jag tagit det för långt för att jag kan inte, jag kunde knappt sitta för att det gjorde sånt. Jag kunde inte ta mig ur sängen. Jag fick liksom, nej, det var helt sjukt. Och så 2 dagar senare så bara jag kanske inte borde träna nu. Men det gjorde jag ändå. Och jag var så här, ja, så länge det inte är ett magpass. Vad är det för pass?
Klipp till.
Cut to. Gustav gör 137 sit-ups.
Och det värsta är ju då om man gör sit-ups och redan har träningsverk, ja, i magen, då får du ju liksom 3 dubbel träningsverk dagen efter.
Nej, alltså, och här är min poäng med det här. Det är inte bara att skryta om att jag kan göra...
Jag kan göra 137 sit-ups.
Nej, och det här var liksom, det är i... Alltså, man gör ju inte alla på en gång, jada. Jag är lika fascinerad som ni är. Det är helt jävla sjukt att en människa överhuvudtaget kan göra något sånt. Det sjuka är att träningsverken jag hade efter det här var i min nacke. För att jag hade liksom använt huvudet som tyngd för att komma upp.
Jag hatar den träningsverken. Och när det sitter i senorna, ja, liksom i halsen. Senorna. Fy fan.
För igår gjorde jag sit-ups igen för första gången sedan det här monsterpasset. Det gick mycket bättre. Det vill bara understryka det. Det var inte alls samma grej. Men fan alltså. Ja. Shit. Halsen ville dö.
Usch. Var det ditt moment of the week?
Nej, det var inte. Jag ville bara klämma in med lite...
relaterbart content.
Ja, exakt. Alla som älskar att träna. Hade jag inte varit ett psykfall så hade jag inte tränat så här mycket. Mitt moment of the week är en annan psykfallig grej. Jag blir ju otroligt lugn i själen av att städa och organisera. Marie Kondo har ju kommit med en ny serie på Netflix.
Är det sant?
Yes.
Nu är hon jag tyckte inte riktigt om hennes första serie.
Nej, inte jag heller. Men jag älskar hur hon viker t-shirtar. Ja. Alltså, nej, men det är ju inte så himla kul. Hon gjorde ju då Konsten att städa 2019, där hon gick igenom sin så här spirituella sätt att tacka sina plagg och sina saker, och så sorterade man ut det. Does it spark joy? Exakt, ja.
Och gör det inte det, säger man tack.
Ja, tack, och så lägger man bort det. Ja. Och nu har hon då gått vidare till nästa serie då, som heter...
Does it kick you in the balls?
Yes. Så yes. Marie Kondo kör kampsport. Nej, den heter Sparking Joy. Mm. Och nu är hon på folks arbetsplatser.
Oj då.
Så att nu är det folk som har jobb som de tycker mycket om, men som blir svåra på grund av att deras arbetsplats inte är tillräckligt uppstyrd, och det blir liksom, de blir bara trötta av att vara där överhuvudtaget, och sånt här går ju jag igång på sin i helvete. Så jag har liksom plöjt den här serien, ganska tråkig den också. Det var mycket så här, nu kommer med typ en kristall och bara så här, jag vill hälsa på det här rummet, och jag bara och jag bara så här, ja fine, okej, jag fattar kulturella grejer, absolut, så här, ja okej, fine, gör det, men jag känner alltid att jag vill slänga in en disclaimer, för att alla tror att det är det jag går igång på.
Ja, här sitter jag och tänker att du hatar Marie Kondo ovanligt mycket för att älska henne.
Nej, men jag älskar sättet hon viker saker och sättet hon sorterar saker. Ja. Jag älskar inte att hon går med en stämgaffel och så här pling och viftar den runt om i rummet och typ så här tackar för att hon får vara där. Och då är det också så här, jag har full respekt för det, men jag vill distansera mig från det. Jag har 90% respekt för det.
Tänk när hon får höra talas om allemansrätten.
Ja. Oh.
Mind blown.
Blown, ja. Så den har jag plöjt och varit väldigt inspirerad.
Men är det lite ASMR för dig att se henne vika saker?
Ja. Alltså jag tror det, och jag älskar ju känslan av att veta exakt vad jag har i mina saker, och jag älskar att inte behöva se vissa saker, jag älskar att veta vilken plats de ska stå på, jag älskar att flytta saker till en ny plats där saker förgrenar sig hemma, i köksskåpen. Mm. Man har någonting i ett skåp ena dagen, och sen så går det 3 månader och så står det i ett annat skåp, eller man köper en ny sak och så hamnar den där. Va? Har inte du varit med om det här?
Att saker flyttar på sig?
Ja.
Nej.
Nej, du...
Glasen står där glasen står.
Ja, jo, glasen. Men tänk så här, typ en mixer eller liksom någonting man inte använder så ofta, eller skafferiet.
Flyttar den på sig?
Ja, jag tycker att man ändå stoppar tillbaka saker kanske inte exakt på sin avsedda plats.
Nej, jag kan inte relatera.
Nej, okej. Okay. I vårt hem så blir det så att om inte saker har en specifik plats...
Ja, ni är ju två.
Ja, vi är två.
Jag tror att det gör nog det också. För jag tror att jag lägger saker där jag plockar den i skåp. Det är väl som att man sitter, har man ett matbord så sätter man sig ofta på samma plats.
Ja,
för att man är en
exakt.
Van person.
Ja, precis. Och jag upplever att ibland så behöver man bara ta ett nytag kring var saker ska vara. Ja. Att så här, jag gör det för min egen skull. Att jag bara, skulle det inte vara bättre om den här låg här?
Mm.
Och så bara, jo just det, för att där har jag ju alla andra saxar. Då behöver jag inte ha den här saxen här. Och så just. Blir det liksom färgsortering och göra. Så att det är något slags ångesthantering. Plus att jag tycker att det är väldigt roligt. Så jag unnade mig en riktigt härlig dag på... alla affärer du kan tänka dig som säljer städrelaterade saker. Och inte bara typ rengöringsmedel och sådär använder jag inte så mycket längre. Jag har gått över till typ såpa och ättika och mycket, mycket åt det hållet. Liksom.
Husmors
knep gillar jag. Lite linoljesåpa och sånt.
Gillar vi.
På lite
jag
fläckar och sånt.
Det
funkar fint det. Men jag gick och köpte, du vet, så här mikrofiber
dukar
så att man kan damma lite. Jag köpte en Swiffer, en sån här handswiffer.
Ja, de är toppen.
Så
de
bra
är
när man bara
underbara.
Vill dra av lite grann på morgonen. Jag köpte förvaring till tvättmedel och jag köpte en ny tvättkorg. Och det var en sån toppen dag. Mm. Alltså jag känner mig, när jag kommer hem och bara så här, nu ska jag hänga upp min nya förvaring. Ja, jag köpte förvaring till kylskåpet också.
Oj.
Så att vårt kylskåp är liksom organiserat nu.
Är det sådana utdragbara fack?
Nej, det är inte fack så, men det är lådor som står och de är staplingsbara.
Oj,
så att då liksom kan man ställa en låda med något större och sen kan man ställa en hälften så stor låda på tvärsen på den
lådan. I like it a lot.
Ah, nej, så mycket. Nästa steg är att köpa mig en sån här snurrplatta i kylskåpet så att man liksom kan ha koll på typ mejeriprodukter och så. Så att inte någonting hamnar längst bak. Och det här gav mig lycka. Så jag gjorde av mig så in i helvete mycket pengar.
Var du på Häxan?
Nej,
nya,
men det är nyöppnat.
Trendy, på Södermalm.
Det är nyöppnat. Vad är det? Det är så här silverputs.
Nej, ja precis. Det är väl det de är mest kända för. Men Häxan är ju något sånt gammalt, gammalt rengöringsmärke. Så de säljer liksom... Alltså det här är så Stockholm Södermalm som det kan bli. Jag ber om ursäkt övriga Sverige. Men det är alltså en butik som ligger på Södermalms största shoppinggata som marknadsför sig genom typ magi. Och att de säljer städprylar enbart. Men man kan också gå in och få sina tarotkort lagda. Det är det sjukaste jag hört.
Oj, jag var inte med på att det var grejen.
Nej, det är ju det jag läste om dem i så här, mitt i Södermalm.
Ja, jag fick också hem den.
Och då var det folk, alltså, de har typ intervjuat folk i dörren som kom in och bara, oj, jag trodde det var en bar. Hej då. Eller typ, oj, jag trodde det här var ett tatueringsställe. Hej då. Jaha, säljer ni bara rengöringsgrejer? Hej då.
Det sista hade jag bara, I'm here. Jaha, bara rengöringsgrejer.
Ja, jag tänkte att det kanske var, att det kanske var där du var.
Ja, men då måste, jag väl in och titta där. Det blir bra. Det blir någonting för både mig och Albin. Jag kan köpa rengöringsmedel och så köper han tarotkort eller just någonting. Men den där dagen var faktiskt riktigt jävla härlig. Oh. Är det någon konsumtion som jag stödjer? Så här, organisering, småförvaring. Mm.
Vet du, alltså apropå, jag måste bara tillägga, apropå att städa. Jag har faktiskt också städat lite hemma och minns du att vi pratade häromdagen om min äckliga barvagn, drinkvagn som jag hatar, som har stått där i flera år fast jag hatar den. Nu har jag rensat av den. Jag har organiserat om i mina hyllor så att jag kan ha liksom allt som stod på den i ett litet hörn. Parentes, jag har så fucking mycket alkohol. Hur fick det plats så mycket alkohol på den vagnen? Varför dricker jag aldrig upp min alkohol? Varför står den bara där? Så nu står alltid bara ett hörn av mitt skrivbord. Det får bara stå där. Och jag har en helt tom drinkvagn som vår kära gode vän Sara Songbird ska få hem.
Nämen.
En vacker dag. För hon gillar den.
Jag tänkte,
hon får den. Jag ska bara frakta den hem till henne.
Gud vad skönt.
Men alltså, det är så tillfredsställande.
Ja.
För jag kan, nu står den visserligen där i ett hörn, men jag kan liksom se framför mig hur det ser ut när den inte står där. Och det är så cleant.
Ja, det kommer bli riktigt bra där.
För jag har också fått undan min stora jävla sladdhög bakom tvn. Lyckades binda upp den på något sätt bakom i själva... armen till tvn. Så att det, alltså, någonting har hänt hemma hos mig. Det är en trevlig
syn. Det blir feng shui alltså.
Mycket feng shui.
Jag fick hem en ny lampa häromdagen. Och lampor är liksom en följetong. För att jag gillar det här att man ska ha många ljuskällor i ett rum. För att det blir så himla mycket mysigare då. Men du vet, då är ju jag också dum i huvudet. Så att jag liksom skulle ställa den på ett ställe. Och så var jag tvungen att ha en förlängningssladd dit. Och så hade jag bara en förlängningssladd med sånt här rött. En sån röd lampa på och jag bara, det går inte, jag kan inte se den där röda lampan. Nej. På ett så här centralt, på ett centralt ställe i lägenheten, det går inte, så att det köpte jag också på min städshoppingrunda, så att nu lyser inte rött längre.
Grattis.
Tack så mycket. Ska vi tacka lite patroner?
Det ska vi definitivt göra.
Det tycker jag.
Okej, då har vi ett stort tack att dela ut till våra kavgudar, det vill säga ni som donerar $10. Sjuka jävlar, tack för att ni supportar den här podden. Och tack även till alla andra. Man kan ju ge allt ifrån 10 kronor och uppåt. Varje krona räknas. Men extra stort tack då till kavgudarna som heter... Är du med, Gustav?
Jag är så med.
David Broster! Elinor Johansson! Wee! Sara Perjans! Stefanie Settina! Knut! Hedda Lindström! Lollo Fett! Joakim Gustafsson! Och Isabel! Perfekt!
You rock, guys. Tack till Helio där vi sitter och poddar. Och såklart tack till Davva, vår geniala klippare.
Tack, Gustav.
Tack, Klara.
Vi hörs om en vecka och
det
då får vi sällskap. Då kommer Stefan Wilson och vi ska snacka inspiration.
Så kul.
Framförallt träningsinspo och motivation och sådana grejer. Han är toppen. Kolla in honom på Instagram tills dess så vet ni vem han är. Hej.
Bless you.
Då.
Puss, puss.
Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara. Konsten att vara, konsten att vara, konsten att vara.
Konsten att vara. Podplay.